Där finns boskap som liknar våra biffkor och massor med fåglar ungefär i storlek med våra gäss. Boskapen får gå lös på ett område som man säger är lika stort som Skåne och Småland ihop. Men de sköts av de små växta, som ser till att allting fungerar som det skall. Jag undrar om det verkligen kan fungera, tänk om det blir en epidemi av något slag. Det är många år sedan den sista epidemin härjade. Vi har sett till att det inte kan bli fler. När vi sett färdigt på detta så säger hon att vi ska besöka en sjö där hon brukar sitta och göra sina läxor och där hon skriver ner allt om mig som hänt under de sista 30 åren. Hela tiden som vi har varit tillsammans har hon tittat lite egendomligt på mig, som om hon ville säga något särskilt. Vi stiger upp på skivan för att fortsätta över ett landskap som jag trodde inte existerade. Vi passerar en djurpark. Hon berättar att där finns många djurarter från jorden och även från andra ställen. Nu kan man se en stor sjö dyka upp framför oss. Vi går ner på en ö som är ett hundratal kvadratmeter stor. Vi går en bit och kommer till något som mest liknar ett lusthus. Vi går in och sätter oss vid ett stort bord. Hon frågar om jag vill ha en kopp te, och det säger jag inte nej till. Medan hon plockar fram den obligatoriska muggen och lite småbröd kan jag inte låta bli att beundra henne. Det känns precis som när jag var kär på riktigt första gången. Hon plockar fram en del tidningar och böcker som hon har gjort i skolan. Har jag inte blivit paftis för innan, så blir jag det nu. De här böckerna handlade om största delen av min levnad, med bilder och text. Och vilka bilder! De var så levande att jag skulle kunna ta och plocka ut mig själv och ställa på bordet. Jag fick se hela min ungdom, ja, nästan uppleva den på nytt. Men det var inte slut med detta. Hon visade mig också ett skåp som hon bad mig öppna. Min förvåning blev ännu större när jag fick se vad det innehöll. På översta hyllan låg en fotboll med snörning. Framför stod en bricka med texten, fotboll använd den 6 juni 1956 av undersökningsobjektet. Varenda sak som fanns i skåpet hade med mig att göra. Där fanns allt ifrån leksaker till en cykel som jag trodde var stulen vid stationen en natt när jag kom hem. Hon säger att den mycket riktigt var stulen den kvällen, och visste även av vem, men det kan hon inte tala om. Den stals i alla fall och kastades några kilometer därifrån. När det hade gått en hel månad och den fortfarande låg kvar, så hade hon plockat upp den. Vi sitter kvar en stund och pratar. Sedan går vi ut och sätter oss vid sjökanten. Hon reser sig upp och tar av sig sin overall. Ska vi bada en stund innan vi åker vidare? Jag blir lite överraskad av erbjudandet att få bada naken tillsammans med en för mig okänd kvinna, men hon säger att det är helt naturligt att bada utan kläder. Vi har så egendomliga vanor och regler. Innan vi ska bada så går vi in i huset för att tvätta av oss. Vi ställer oss i en box av något slag, och vi står så tätt att jag kan känna hennes hud mot min. Hon trycker på en knapp och det börjar spruta vatten från alla håll. Jag känner en svag doft av någon blomma, och samtidigt blir jag hal som en ål. Efter en stund kommer det rent vatten, men så finfördelat att det knappast känns. När det slutar så börjar det fläkta som från en hårtork. Efter en halv minut är vi torra och färdiga för att gå i vattnet, som är kristallklart till CH otroligt mjukt. När vi badat färdigt, går vi in och dricker en kopp te och pratar en stund. Vi åker tillbaka till dalen och parkerar skivan på ett litet torg. Här är det liv och rörelse, men ingen av de andra tycks lägga märke till mig. Runt hela torget finns det små affärer och vi går in i en så att jag får se hur den ser ut. Det är bara en person inne, och för varje sak om torgen hyllas så sticker hon in ett kort i en springa. När hon är färdig, går hon. Hur fungerar det här nu då? Min nya bekantskap tar upp ett kort och visar mig. Hon tar en sak på en hylla utan att stoppa i kortet och går mot utgången, men den är och förblir stängd. Inte förrän hon stoppat i kortet öppnas dörren. Ett mycket sinnrikt system. När en person handlat färdigt i olika butiker så kan hon gå till en bank på samma torg. Hon lämnar då fram sitt kort som en tjänsteman tar emot och stoppar in i en liten apparat och trycker på några knappar. Ut kommer då kortet och en liten lapp. Men det syns aldrig några pengar. Vi använder inga pengar, vi handlar med tid. Tid, säger jag. Ja, låt oss säga att du vill gå ut och handla det du behöver och vill ha. Du får så kallade kontoutdrag, men på det står inga summor pengar utan hur länge du måste arbeta på fälten eller i industrierna. Varje sådan här liten stad är ett kollektiv för sig där det produceras all mat och annat som man behöver. Du behöver inte arbeta för staden mer än en, ibland två dagar i veckan för att klara dig. Men en del industrier äger alla städerna tillsammans, och där måste du arbeta tre dagar i månaden. Om jag vill åka och studera jorden, då måste jag arbeta cirka tre veckor i de gemensamma industrierna för att få ihop till så mycket energi som det behövs för en resa jorden tur och retur. Vi lämnar torget för att åka hem till henne och få en bit mat. Det börjar bli dags för mig att återvända hem. Hemma hos henne står där en riktig festmåltid framdukad. Medan vi äter får jag berätta en del om hur vi lever hos oss, men jag förstår ju att de redan vet det mesta. En sak kan hon emellertid inte förstå, och det är att vi inte kan hålla sams utan måste hålla på och kriga med varandra. Fick ni inte en varning, när den första atombomben fälldes? Om ni inte gör uppror mot detta nu, så kommer ni och era barn och barnbarn få uppleva hemska saker, för att slutligen upphöra att existera. Er planet blir en spökplanet, och sådana finns det redan för många av. Försök att få människorna att förstå vart de är på väg. Du har ju sett vad som hänt eleferna, och andra har också sett det. Men det är svårt för ett fåtal människor att påverka de styrande så att de tar sitt förnuft till fånga. Vi har också styrande, som motsvarar vad ni kallar för nationerna. Fast det styrande organet ligger inte här utan på en av de andra 18 planeterna, och vi får inte ingripa. Vi har försökt att få kontakt med er vid ett flertal tillfällen, men ni är hela tiden avvisande. Om ni har fått syn på oss, så har ni endast sagt att vi inte existerar. Eller också har ni helt enkelt försökt att oskadliggöra oss. Men det lyckas ni inte med, för om vi ville så skulle vi kunna spränga hela er planet i bitar på några sekunder. Trots att vi är emot allt vad våld heter, så har vi vapen. För långt tillbaka användes vapen för krig även hos oss innan vi tog vårt förnuft till fånga. Numera använder vi våra vapen endast för fredlig tävlan och till exempel för att förinta sådant som ni kallar sopor ute i rymden. Men vi hade sagt, att den dagen som ni slutar med kärnvapen och liknande, då skall vi visa oss för era styrande utan att bli avvisade. Det har gått så långt att några av oss har blivit tillfångatagna av era militärer och inspärrade, för att sedan tystas ner och glömmas bort. Men vi har hämtat hem dem, och många myndigheter vet redan om att vi existerar. Men de vill inte offentliggöra det. Enligt vad de säger skulle det bli kaos, om allmänheten fick reda på det. Men den verkliga orsaken är att de är rädda att vi ska ta över och att de inte längre ska få härska över er. De tror sig dessutom vara skapta för att härska över hela universum, eftersom inget skulle vara så högtstående som människan. Men de vet inte hur fel de har. För ni är inte alls särskilt högtstående jämfört med raser på andra planeter. Vi har ätit färdigt och måste ge oss iväg. Jag hoppas du har haft en trevlig upplevelse och jag önskar att vi får träffas igen. Jag reser mig från bordet och tackar för en utsökt måltid och talar om hur trevligt och underbart allting har varit. Synd bara att det var så kort tid. Jag hade gärna velat stanna längre. Du får gärna komma tillbaka när du vill. Och erbjudandet som du fått står kvar så länge du lever. Vi går ut och sätter oss på skivan, som lyfter sakta och glider iväg. När vi kommer upp på krönet så stannar vi en stund så att jag får se det här paradiset en sista gång, innan det bär iväg hem. Vi valde denna dagen för att du skulle få se när solen och planeterna går upp. Går upp, sa jag, men det har ju varit dag hela tiden. Jag blir snopen när hon säger att detta har varit deras natt. Det är då som det mesta av arbete och liknande utförs. På dagarna vilar vi, för det är för varmt att göra något då, det blir omkring 50 grader varmt. Ja, men, när sover ni då? En gång var 50 dag. Jag säger att jag tycker det är väldigt svårt att förstå, alltihop. Nu är det bara ett par minuter till soluppgången, du får först se en nästan helt grön måne, strax efter kommer solen med sitt gulröda sken. Och en röd måne på vardera sidan. Det jag nu får se är så fantastiskt så jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag vet inte vad som tar åt mig, men jag tar tag i henne och kramar henne en lång stund, och hon gör samma sak med mig. Den gröna månen lyser upp hela dalen, och när så solen och de andra båda månarna kommer upp, så är det som om hela dalen badade i ett skimmer av de vackraste färger. Det är oförliknligt. Vi står nog i 10 minuter och håller om varandra utan att säga ett ord. Sedan får vi ner i dalen och in på flygplatsen, varifrån en av de där mindre, runda farkosterna förde oss upp till det stora rymdskeppet. När vi kom ombord så fick vi gå in i samma rum som förut och sätta oss. Då kom den där mannen som jag nu vet är hennes far och frågade om jag var nöjd med vad jag upplevt. Jag har aldrig varit så nöjd och belåten, sa jag. Det är bara synd att behöva lämna det här paradiset efter så kort tid. Jag fick veta att jag var välkommen tillbaka. Du vet hur du kan kontakta oss, när du känner för ett nytt besök. Jag lämnar er nu för att förbereda tillbakaresan. Jag hoppas vi får träffas igen. Det var det sista jag såg av honom. Sen kom det ett par andra resenärer, troligen från sydamerikanska länder, det lät så på språket. Efter en stund kommer min förtjusande värdinna till mig och undrar om jag vill ha något att dricka eller äta under tiden. Jag får en kopp te och hon sätter sig ner så att vi kan fortsätta vårt samtal. Det här med livslängd, frågar jag, hur kan ni bli så gamla och ändå se så unga ut? Hon säger att hennes äldsta släkting är lite över 200 år och att hon förmodligen är god för ytterligare 100 år eller mer. Men de som kommer till er från andra planeter, hur går det för dem? Hon säger att alla får samma möjligheter och förmåner som de som är födda på hennes planet. De får genomgå en operation när de vant sig vid det nya klimatet, för de måste vara här något år så att vi ser att allting fungerar som det ska. Vi pratar om deras 32 timmars dygn och mycket annat. Och rätt vad det är vi tillbaka i jordens närhet och har stannat. Vi går till en av de små bubblorna för att åka den sista biten. Varför kan vi inte gå ner med det stora skeppet? Frågar jag. Det skulle bli upptäckt med en gång. Det är för ljust. Vi har varit nere med det förut, och då har ni upptäckt det, fast era myndigheter inte har låtsat om det. Vi är strax nere nu, och hon kopplar på skärmen. Vi får se hur marken närmar sig ganska snabbt. Hon trycker på en annan knapp, och nu ser vi bilder inifrån huset där jag bor. De sitter framför tv-apparaten och tittar på notknäckarna. Hon trycker på en annan knapp och i samma ögonblick reser sig min kopia. Han säger att han ska åka till kiosken och köpa tobak och att han strax kommer tillbaka. Vi har landat bakom en grandunge och gått ut för att vänta på honom. Vi ser när bilen kommer, han kliver ur och går mot oss. Vi byter kläder igen. Sedan går han mot bubblan. Vi står kvar en stund och tittar på varandra. Hon tar tag i mig, och vi ger varandra en avskedskram. Hon går till sin bubbla, för att i nästa stund vara borta. Jag ser när den lyfter, en lampa blinkar på undersidan. Jag står kvar en stund och funderar på vad som hänt. Får jag någonsin träffa dem igen? Jag tar bilen och kör hem. När jag kommer fram, ser jag att den lilla dosan på tv-antennen är borta. Jag går in och sätter mig framför tv-apparaten som om ingenting hade hänt. Återbesök på hemplaneten, 11 juni 1985. Morgonen den 10 juni klockan 06.45, efter det att min fru hade gått till arbetet ringde telefonen. När jag lyfte luren, hörde jag en röst som frågade vad jag ville. Jag förstod inte riktigt vad du ville. Du har ju kallat på mig. Jag blev lite irriterad och frågade vem det var och vad hon ville. Du kan ju kalla mig Jenny, och du kallade på mig igår kväll. Vid det här laget tyckte jag mig känna igen rösten. Det lät som kvinnan jag hade besökt långt ute i rymden. Och mycket riktigt, det var hon. Hur i all sin dar kan du ringa mig här? Mig vetteligt så har jag inte kallat på dig, men när jag var ute och gick igår kväll så funderade jag över att det skulle vara roligt att få träffa er igen. Jag skulle vilja veta lite mera om er hemplanet innan jag kan bestämma om jag vill flytta på mig. Kan du vara klar att åka med mig om 30 minuter? När jag hade hämtat mig från den första överraskningen så svarade jag ja och lovade att komma till vår senaste mötesplats. Jag ringde till min arbetsplats och begärde ledigt. Sen tog jag bilen och åkte iväg. Väl framme parkerade jag bilen lite undangömt och väntade. Jag knäppte på bilradion och lyssnade till musiken. Plötsligt avbröts den och jag hörde hennes röst i radion istället. Jag uppmanades att komma nu. Jag gick ur bilen och ut bakom kalhygget. Där stod eller hängde den äggliknande farkosten, och utanför den stod hon, rymdkvinnan. När jag går fram till henne, Kramar honom mig och vi går in i ägget och ger oss iväg. Jag frågar om jag inte behöver gå igenom samma behandling som förra gången jag skulle resa, det vill säga proceduren med drycken. Nej, det du fick då räcker för 5 månader, så, du klarar dig fint ett tag till. Jag frågar om vi är på väg till hennes hem. Om du vill det så skulle jag bli glad. Jag har faktiskt saknat dig en del sen sist vi träffades, men jag vill inte ta kontakt med dig, utan du skulle få fundera över vårt möte i lugn och ro. Jag säger att jag har gått och grunnat på det jag har varit med om varje dag så att jag varken haft tid eller lust att göra något vettigt. Men jag har också blivit lugnare och mer harmonisk än förut. Vi pratar en stund om livets underligheter, inklusive några egendomliga upplevelser som jag har haft, och rätt vad det är så är vi framme vid det stora skeppet som skulle föra oss till hennes hem. Denna gången vet jag inte om jag är ensam jobb ombord på skeppet, för vi sitter i ett mindre utrymme än förra gången. Men te och bröd får jag även nu. Jag säger att jag knappast tror att jag skulle kunna lämna allt där hemma bakom mig och bosätta mig på hennes planet, även om det kan kännas lockande ibland. Det har jag förstått från första början, säger hon, men jag ville erbjuda dig det i alla fall. Jag skulle inte heller kunna lämna mitt hem och flytta till en annan plats. Men om du är intresserad så hoppas jag att du kan fortsätta att hälsa på mig, för du skall veta att avståndet inte har någon betydelse. Och skulle du känna dig missmodig och nere så kan du kalla på mig, för jag finns alltid här om du vill ha någon att trösta dig hos. Men det måste ju kosta dig en massa arbete att ta dig hem till mig, och dessutom har jag inte fått klart för mig hur du skall gå till att kalla på dig. Om du lovar mig att inte visa den för någon så skall jag ge dig en liten sak som du kan kontakta mig med när du vill. Du skall få den och en instruktion om hur du skall använda den. Det är en slags kommunikationsradio så att du även kan prata med mig genom denna. Och vad beträffar kostnaden för att hämta dig så kostar det mig inte mer än det gör för dig att åka med bilen en 30-40 mil. Det är en så ringa kostnad för den glädjen jag känner när jag får träffa dig. Du har liksom blivit en familjemedlem genom alla åren som jag har studerat dig i skolan, och när det blev bestämt att jag skulle få träffa dig så blev jag alldeles förstummad av glädje. Tänk att få träffa en person som inte vet om vår existens eller att det överhuvudtaget finns fler än de själva i universum. Jag var både nyfiken och spänd inför mötet med dig, så jag fungerade inte riktigt på flera månader efter det att jag fick beskedet om att du skulle tillfrågas om du ville komma hit. Och jag trodde nästan att det skulle misslyckas när jag fick reda på vad som hände den där för dig så otäcka vinternatten. Men som jag förklarat förut så bar de sig minst sagt klumpigt åt. Vi fick börja om från början och ta det steg för steg, så att du skulle förstå att vi inte ville dig något ont. Vi skulle aldrig kunna göra dig eller din familj något mot din egen vilja. Jag ska istället varna och skydda er mot hotande faror som ni kan tänkas bli utsatta för. Vad ni än har för planer så flytta inte från ert hemland. Det och några andra nationer är de enda som klarar sig någorlunda från det krig som kommer att bryta ut om ni envisas med att rusta upp i den takt ni gör. Ni blir inte direkt inblandade i det, men ni får känningar av det, med ransoneringar av olika slag, och även energimässigt blir ni drabbade. Ni kommer att tvingas ta emot stora flyktingströmmar och svältande människor som oförskyllt har drabbats på grund av att somliga inte vill inse att ingen del av 2 stora nationer kommer att vinna något på att sätta igång ett förintelsekrig. Jag frågar henne om de inte skulle kunna göra något för att förhindra att så sker. Med ert kunnande och er teknik skulle det väl inte vara så svårt att sätta stopp för det, och det finns annat också som ni skulle kunna hjälpa oss med. Ni skulle kunna varna oss för katastrofer av olika slag och hjälpa oss att göra något åt den hungersnöd som råder i stora delar av världen, för att inte tala om all miljöförstöring av vår natur och vårt vatten. På det kan jag enklast svara, att ni måste lära er att ta ansvar själva. Skulle vi gripa in och klara er ur era svårigheter, då vet ni att det spelar ingen roll vad ni gör, för vi står bakom och hjälper er om det går snett. Titta på ett socialfall. Han behöver inte göra något, bara gå och hämta hjälp på socialbyrån, när han inte klarar av att betala sin hyra eller sin mat. Var skulle det sluta om människorna inte försökte lösa sina problem själva? Alla dessa miljarder som er krigsmakt kostar, varför tar ni inte dem och använder dem till att odla upp stora ökenområden och bygga bevattningsanläggningar och större och bättre reningsanläggningar till era industrier? Då svarar ni väl med att det i så fall skulle bli stor arbetslöshet. men det skulle det inte alls bli. Det skulle istället ge arbetstillfällen i flera generationer framåt. Ni skulle få se att även er brottslighet skulle minska mer och mer för att till slut försvinna helt. Och även missbruket av sprit och narkotika skulle till slut försvinna. Visst skulle det ta en generation eller två, men skulle det inte vara något att sträva efter? Ni vill väl ändå att era barn och barnbarn ska få känna en mening och trygghet i livet, utan att behöva gå och oroa sig för framtiden. Nu kan jag väl avslöja att vi en gång hade samma problem som ni. Vi var också en krigande civilisation, men folket förstod så småningom att det inte stod rätt till. De tog då saken i egna händer, organiserade sig och övertog makten själva. De förstörde alla vapnen och fabrikerna där de hade tillverkats. Det tog många år att ställa allt till rätta, men de fick efterhand de styrande med sig och fick dem att inse att de var inne på fel väg. Som du vet gick det inte lika bra för deleferna, mer än halva deras planet blev obeboelig och resten inte mycket bättre. De som inte kom undan till närliggande ställen fick svälta i många år. De levde i grottor och livnärde sig på det som de kunde odla och fångade en del vilda djur. Ja, de levde som urtidsfolk. Vid det här laget hade vi stått stilla en bra stund, så hon sa att vi skulle ta ägget och åka ner till hennes hem och få en bit mat och sedan ta ett bad vid hennes ö. Bada förstod jag att de gjorde ganska ofta, för det gjorde vi flera gånger denna dag. När vi hade ätit och druckit av den där himmelska drycken så plockade hon ner en del frukt och dricka i en korg som vi skulle ha med oss till ön, för det var meningen att vi skulle stanna där resten av tiden innan jag skulle åka hem. Det var när vi kom till det där torget jag nämnt tidigare som jag blev alldeles paff. Där stod en annan kvinna och en man som tydligen väntade på oss. Det visade sig att han var dansk och att han hade fått samma erbjudande som jag, med den skillnaden att han hade accepterat att stanna där. Han berättade att han hade varit där i över 4 år och att det hade gått till ungefär på samma sätt som med mig innan han kom dit. Han hade dock inte haft någon familj. Hans fru hade avlidit för 6 år sedan och de hade inga barn, så han hade aldrig tvekat att flytta. Inte heller hade han ångrat att han tog det här steget. Det här är nog det närmaste paradiset man kan komma. 3 gånger sedan jag kom hit har vi varit i Danmark och hälsat på, och ingen har anat var jag har varit, för jag har sagt till mina vänner att jag har flyttat utomlands. Vi pratar en stund medan kvinnorna uträttar några ärenden. Jag får reda på att han är konstnär och att han ibland hjälper till på de stora odlingarna. Han är 38 år och bor ihop med den kvinnan jag nyss såg. Jag frågar om de har några barn, men det har de ännu inte skaffat sig. Går det till på samma sätt som hemma eller på något annat vis? Frågar jag. Han skrattar lite lätt och svarar att det finns 2 sätt att skaffa sig barn här, antingen på det vanliga sättet, eller också kan man köpa ett provrörsbarn från ett laboratorium. Det är kvinnan som helt och hållet avgör den saken. Jag hinner inte ställa nästa fråga förrän han svarar att det går bra att älska med henne när man vill. Det behövs inget skydd av något slag, för hon kan styra sin kropp så att hon inte är mottaglig förrän hon själv vill. Han undrar om jag tänker flytta hit eller bara är här och hälsar på. Nej, jag hälsar på, jag har min familj att tänka på. Han påpekar också att jag har fått en trogen vän igen nu, som jag ska vara rädd om. Nu är kvinnorna tillbaka och vi åker iväg på skivan som jag beskrev förut. Vi kommer ut till ön med det lilla lusthuset. Det känns som om jag inte har lämnat det här stället sen sist jag var här. Där inne står skåpet med mina saker från det förgångna, och på bordet står ett fotografi av mig sittande på stranden utanför alldeles naken. När tog du det fotot? Jag såg dig aldrig ta det. Jag gjorde det när du var här sist. Du blev väl inte arg för det? Nej. Men du kunde ju ha sagt till, så att jag hade fått chansen att fixa till mig lite i håret. Som det såg ut där så var jag ju som en slickad hund i huvudet. När hon gjort i ordning fruktkorgen och drickat så klär vi av oss för att bada. Vi går ut i vattnet en bit, för det är ganska långt till djupt vatten. Jag sneglar på hennes kropp och jag ser att hon märker det, men hon bara myser. Man är ju normalt funtad så man kan ju inte låta bli att titta. Hon får mig att känna mig som en tonåring som är ute och badar med sin flickvän. När vi plaskat omkring en bra stund så går vi upp och njuter av frukterna som hon dukat upp i sitt lilla lusthus. Sedan sitter vi och pratar om lite av varje. Jag kan inte frigöra mig från det hon berättade på vägen hit, om den krigsfara som vi befinner oss i. Jag frågar henne om hon kan säga närmare när i så fall detta krig skulle bryta ut. Jag kan bara säga att om ni inte slutar med era ansträngningar att hitta på olika förintelsevapen, så kommer ni inte att få se era barnbarn. Så du menar att vi skulle ha ett krig på jorden inom de närmaste 20-30 åren? Nej, säger hon, ett krig kan bryta ut precis när som helst. Men du ska inte vara orolig för din egen del, ditt land kommer inte att bli indraget. Men som jag sa förut så får ni känningar av det på olika områden, och ni får också ta emot en massa flyktingar. Ja, men du kan väl tala om för mig om det är något som jag kan göra, eller menar du att jag bara ska stå där som en åskådare och heja på det bästa laget? Ska jag gå ut och berätta detta som jag har fått veta av dig? Vem skulle i så fall tro på vad jag säger? Jag har ju inga bevis för din existens. Om du talar om vad du har fått veta så ska du se att du kommer att få miljoner människor på din sida. Jag har nog haft mina funderingar på att ge ut allt det här som jag fått mig berättat i bokform. Ja, det är en bra början, för det blir uppskattat av alla de som vill få ett slut på den militära upprustningen. Men du ska veta att du kommer att få en massa motstånd också. Men du kommer att få hjälp av de som tror på dig. Men får jag inte kyrkan och de religiösa på mig också? Om jag går ut till allmänheten med en avvikande syn på Jesus och hans himmelske fader som jag har fått av er. Du behöver inte oroa dig. Be de religiösa att ta fram ett enda bevis för att Gud och Jesus existerar. Det kan de inte. Den dom kallar Jesus vet du ju vad en del folk att han är död sedan många år tillbaka. Att han blev uppfattad som frälsare, det är människornas eget påhitt. Om du skulle skriva ner allt du vet om oss och du sedan sparades i tusentals år, då skulle de som då läste det också påstå att vi var gudar. Det kanske inte är något större fel att tro och verka för något som man kallar sin gud, men vore det inte bättre att tro på sig själva och sin egen framtid? Så småningom går vi upp från vår måltid för att ännu en gång ta ett bad. Jag upptäcker att det är en massa folk på en närbelägen ö. Och jag får också syn på en sol som jag inte såg förra gången jag var här, för det var ju natt sist vi bäddade. Idag är det en dag som motsvarar era söndagar, så ingen utför något arbete. Alla vill vara i vattnet det mesta av sin lediga tid. Och i och med att det är så varmt på dagarna så är vi mest aktiva på natten, både när det gäller fritid och arbete. Men vi vill ju även ha lite solsken på vår lediga tid, så den sol du nu ser är konstgjord. Nu är det dags för oss att ge oss iväg, så vi klär på oss och packar ner resten av frukten i korgen. Vi sätter oss på skivan och glider fram över vattnet, som är något otroligt klart och rent. Hon frågar mig om jag har tyckt om besöket och allt vad det har inneburit. Jag svarar att jag önskar att det inte var sista gången som jag får besöka henne, trots att jag inte vill flytta hit över för närvarande. Du är välkommen precis när du har tid och lust. Från och med nu avgör du själv när du vill komma hit. På färden hem till jorden pratar vi om allt möjligt som jag inte skriver ner men som jag bevarar i mitt minne. Jag har förstått att de inte är några illasinnande varelser, och det är jag glad för. Besök på havsbottnen, 1985-07-22. Det är nu ett tag sedan jag har haft några upplevelser som jag kunnat sätta i samband med det som hänt tidigare. Men natten till söndagen har det hänt något mycket konstigt som jag har svårt att förklara. Jag väcktes av någon eller något som sa mig att jag skulle gå ut och sätta mig i bilen, för att sedan få instruktioner allt medan jag körde. Jag gjorde så och hamnade till slut någonstans mellan Urshult och Ryd. Jag parkerade bilen in vid vägen och gick ett litet stycke till tills jag stannade vid en stolpe, av sten tror jag, i en liten glänta. När jag väntat en stund liksom blinkar det till ovanför mig, och jag får se ägget igen. Det stannar bakom mig, en bit ovanför marken. Just när jag ska gå in i ägget så händer något egendomligt. Det hörs en bil på avstånd och dess strålkastare lyser upp hela gläntan, så jag säger till mig själv att nu måste de väl se både ägget och mig. Men vad händer? Jag vänder mig om mot ägget endast för att upptäcka att det inte finns något längre. Men när bilen väl är borta så är också ägget tillbaka. Jag går in i det, sätter mig där jag brukar sitta. Men varken jag eller mannen som sitter framför mig säger något. Vi ger oss iväg i västlig riktning på ganska låg höjd. När vi åker några minuter så är vi framme vid öppet vatten som måste vara havet. Efter kanske en halv timme börjar vi sänka oss ner, och jag upptäcker en del ljussken som kommer från båtar, både stora och små. Nu kan vi ju inte undgå att bli upptäckta, tänker jag, men för första och enda gången under denna resa säger hon något. Det du nu ska få se, har ingen människa sett på flera tusen år. Strax därefter går vi ner i vattnet och försvinner i djupet.